Och den dragningen delar den nog med undertecknad, får jag tillstå. Så att den trivs verkligen här lika bra som jag.
Jag stannar i skogsbrynet 30 meter ifrån, ställer upp kikaren så försiktigt jag kan. Ljuset faller in snett från sidan. Jag blir stående och bara tittar. Förundras över hur vacker den här fågeln är. I 5 minuter får jag ha honom för mig själv, där han sitter i den flödande solen. I 5 minuter glömde jag att världen fanns.
Sist här Reine Brynolfsson, och med ute på veckans skådning var också producent Emmy Bergqvist. Vannerheds bevingade vänner i Sveriges Radio Play och i P1. Klockan är 10.
Först i Ekot. Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg står stilla på grund av ett elfel mellan Kallhäll och Enköping. Pendeltågen mellan Nynäshamn och Bålsta i Stockholmsregionen påverkas också av felet. Det saknas just nu prognos för när problemet kan vara löst. I underrättelsearbetet som handlar om att förhindra terrordåd upptäcker säkerhetspolisen allt fler barn. Det handlar bland annat om barn som uppger att de vill begå attentat. Fredrik Hallström är operativ chef hos säkerhetspolisen.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting. Inte sällan så handlar det om information online, där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Vad gör ni i de här fallen?
Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt, och om det finns en materialiserad förmåga, det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare, enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys, och det är inte säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen, varför det ser ut som det gör. Jag kan verkligen inte svara på det, men en bekymmersam utveckling.
Reporter var Henrika Åkerman. Antalet elever i anpassad grundskola ökar, men gruppen får inte studera på universitetet. Och det är någonting som Emma Åkrok, som jobbar för organisationen Ändra, vill ändra på.
Jag tycker att det är jättedåligt, för det finns ju oss som vill gå på universitet.
Organisationen Ändra arbetar för att lyfta personer med intellektuell funktionsnedsättning och sprida kunskap om deras möjligheter. Anpassad grundskola är riktad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Emma Åkrok gick anpassad grundskola som hon sedan följde upp med ett anpassat gymnasieprogram. Och Emma jobbar för en framtid där universitetsdrömmen ska bli verklighet för gruppen.
Vi behövs att synas mycket mer så att folk förstår, och sen också försöka väl ta kontakt med olika universitet och berätta att det går bara om ni har rätt läromedel.
Reporter var Susanna Lindén på P4 Stockholm. Och så vädret. Idag får Götaland allt mer luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig regn långsamt bort norrut och breder istället ut sig över norra Norrland. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 10-15. Ekot Elisabeth Lidén.
P1, Sveriges Radio.
Efter drygt 3 år av krig och konflikt är det många som drömmer om fred och vapenvila. Varför är det så svårt att gå en annan väg, frågar sig programmet Konflikt med Kajsa Boklind alldeles strax. Och om en timme, fördjupning kring mediernas roll vid krig och konflikter.
Spionanklagelser, påverkansoperationer och mediers egna beredskap.
om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu, att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut?
Lyssna på mediernas panel om säkerhetsbevakning och mediehusens upprustning när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och som sagt, idag på förmiddagen, idag lördag efter 11. Men nu alltså tid för programmet Konflikt.
Hösten 2024, före det amerikanska presidentvalet.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Donald Trump lovar att han kan få slut på Ukraina-kriget, och det snabbt.
I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them.
Men drygt 4 månader efter Trumps tillträde finns ingen fred i sikte.
I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long
time. Går bortom Trumps utspel och ger sig in i kulisserna bakom fredsförhandlingarna i skuggan av kriget. Varför är det så svårt att skapa fred? Jag heter Kajsa Boglind.
Now, Russian and Ukrainian officials are due to sit down today.
Ja, det har ju varit mycket i nyheterna nu under våren om olika förhandlingsrundor mellan Ryssland och Ukraina. Men det går trögt. Varför? I det här avsnittet kommer vi att fördjupa perspektiven och möta människorna som lever med kriget ständigt närvarande i Ukraina, i Ryssland, men också i USA, där den stora gruppen amerikaner med rötter i Ukraina noga följer Donald Trumps hantering av kriget. Men först till Kiev, där radions korrespondent Lubna Elshanti befinner sig.
Dagen efter en stor rysk drönarattack mot huvudstaden. Men här på Krishatik, Kievs huvudgata, myllrar det folk. Efter 3 år av ständiga bombningar och attacker har många anpassat sig till krigets vardag. Och trots alla samtal, initiativ, uppmaningar om vapenvila känns freden avlägsen. Vad ska vi prata med Putin om? Han har för länge sedan sagt allt till oss, säger 24-åriga studenten Julia. Hennes kompis Olha håller med. Ryssland som anfallare förstår bara styrka, inte ord. Så visst, vi kan förhandla, spela det diplomatiska spelet, men vi vet att det inte fungerar. För samtidigt som strålkastarljuset riktas mot USAs Trump och hans försök att mäkla fred, fortsätter kriget här i oförminskad skala. Dagligen attackeras ukrainska städer, bostadskvarter läggs i ruiner, parker, lekplatser, människoliv. Och det är det som smärtar. Det pratas om vikten av diplomati och förhandlingar medan vi går under, menar Olha. Vid det här laget borde det vara uppenbart för alla att Putin inte har några planer på att avsluta det här kriget. Hur mycket vi än pratar med honom och ber honom att sluta. Vi har för länge sedan slutat tro på att han vill oss något bra eller kommer ändra sig. För så länge Ryssland finns kvar i sin nuvarande form, så länge vi har den oberäkneliga grannen vi har, så kommer vi alltid behöva vara på tårna. Under presidentvalskampanjen lovade Trump att skipa fred mellan Ryssland och Ukraina. Det skulle gå fort. Han skulle bara ringa Putin och kriget skulle vara över. Här i Ukraina såg många på hans uttalanden som naivt önsketänkande. Och nu, ett halvår senare, är läget oförändrat. Ryssland står fast vid sina krav Och alla våra farhågor har besannats, säger studenten Olha.
Не може вирішуватися саме територіальна цілісність десь в кабінеті в Туреччині чи будь-якій іншій країні, це вирішує народ України.
Det är absurt att andra försöker bestämma om vårt öde, vad vi ska ge upp och inte ge upp. Det funkar inte så. Eller det borde inte funka så att Trump ska säga till oss, ge upp Krim så blir det fred. Krim tillhör Ukraina och det är ukrainare och den krimtatariska minoriteten som ska bestämma om dess öde, inte någon annan.
Ukraina och Krim och krimska tatarer har rätt att avgöra deras öde.
Så vad väntar? Vad hoppas ni på?
Men vi kan разі ми можемо покладатися тільки на себе. Вже 11 років іде війна і Україна вистояла і ми будемо.
Vi har överlevt i 11 år. Och kommer fortsätta att försvara oss. Och det är tack vare alla våra partners, däribland Sverige och andra som hjälper och hjälpt oss. Och det är fint att veta att det finns de som bryr sig. Men i slutändan måste man förlita sig på sig själv. Ingen annan kommer att rädda oss. Bara vi själva, säger Julia.
Дуже важливо знати, що нам є на кого покластися, але перш за все на себе.
Konflikt om försök till fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Vi ska återkomma till det ukrainska perspektivet i det här och också fördjupa både Rysslands och USAs hållning. Men först, Anja Sahlberg, konfliktsproducent. Du har träffat någon som följer i princip varje steg av det här.
En freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet. Isak Svensson heter han. Och först bara kan jag säga så här, generellt, det här med att skapa fred, det är ingen lätt sak, konstaterar han.
Det är oerhört komplicerat att få till varaktig fred. De flesta fredsprocesser och fredsförhandlingar misslyckas. Och även när parten når fram till ett fredsavtal så kan det bryta samman. Och vi vet att det för att det ska fungera så i grunden måste parterna ha en vilja till att nå någon typ av lösning. Ofta beror det på att de upplever att de inte längre kan vinna det de strävar efter via slagfältet. Utan de pressas fram till att behöva kompromissa, behöva sätta sig vid förhandlingsbordet. Och sen måste de hitta en lösning som de kan leva med. Och det måste vara en lösning som också kan implementeras och garanteras och förvalta att säkerheten kan garanteras för parterna.
Och mer specifikt om nuläget när det gäller Ryssland och Ukraina så säger han så här.
Ja, man kan ju se att parterna är trötta. De har investerat enormt i detta. På olika sätt förstås. Alltså Ukraina för att försvara sig och Ryssland i den här illegala invasionen. De är uttröttade och på så sätt så finns det ju incitament för dem att försöka söka någon typ av förhandlingslösning.
Kriget är ju inne på sitt fjärde år nu, men samtal om fred drog egentligen igång redan från start, bara dagar efter den fullskaliga invasionen.
Peace talks between Russian and Ukrainian representatives are currently taking place this Monday. Ukraine is demanding an immediate ceasefire and the withdrawal of Russian troops.
Då var det väldigt mycket hysch-hysch kring de här samtalen, men representanter från de båda sidorna sågs bland annat i Belarus och de hade en del online-möten och sen träffades de också i Istanbul i Turkiet.
Då låg fokus på ryskt tillbakadragande. Att Ryssland skulle kunna dra sig tillbaka och i utbyte mot det så skulle Ukraina gå tillbaka från krav att få gå med i NATO. Man skulle vara då konstitutionellt neutralt. Man skulle skjuta frågan om Krimhalvön på framtiden. Och man skulle hitta någon typ av säkerhetsgarantier.
Men kriget tog ju inte slut. Och sen dess har en rad länder försökt att vara med och mäkla fred, berättar Isak Svensson.
Det är ett antal olika länder som stiger fram och försöker dra igång olika typer av förhandlingslösningar och öppna upp för förhandlingslösningar. Och vi kan se Turkiet spelar den rollen, vi kan se Israel försöka spela den rollen, Brasilien, Kina gör ett fredsförslag och som handlar om mest om processen och utgångspunkterna för en process och så vidare. Och sen så är det också Saudiarabien som har varit aktiva i det här. Så ett stort antal länder är engagerade i detta.
Och utöver de här länderna så har också Vatikanen varit engagerad sedan start och Den nya påven, Leo den 14, har tydligt sagt att han gärna hjälper till. Så här rapporterade radions korrespondent i Ekot.
Den nya påven Leo den 14 erbjuder Vatikanen som en neutral plats att föra fredssamtal på mellan Ryssland och Ukraina. Den nya påvens hållning är också att en fred i Ukraina måste vara rättvis och hållbar.
La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura.
Ukraina väntar på att det äntligen ska bli en varaktig och rättvis fred, sa påven Leo den 14. Och det är inte första gången den nya påven understryker sin hållning till det ryska invasionskriget i Ukraina. Till skillnad från förre påven Franciscus, som talade om fred till vilket pris som helst, så är påven Leos hållning att en fred i Ukraina måste ske i dialog med Ukraina. Och den måste vara rättvis och hållbar, underströk påven. Han valde också symboliskt att som första möte med en politisk ledare träffa president Volodymyr Zelensky.
Men det enda som egentligen landat i något konkret hittills rör dels fångutväxlingar, och där har Saudiarabien spelat en viktig roll. Och sen har man också lyckats i frågan om spannmål.
Och det är ett avtal som är då framförhandlat av FN och Turkiet. Och det här är ett sätt att då få hantera den här globala livsmedelskrisen som växer i ljuset av Ukraina-kriget.
Anledningen till att just Turkiet och Saudiarabien lyckats ha sina förklaringar, säger Isak Svensson.
Man har förtroende på båda sidor. Man väljer väl då också att inte ta tydlig ställning mot Ryssland till exempel. Och för att motivera det så lyfter man också fram då att man skulle kunna spela mer fredsmäklande roll. Så det blir ett sätt att också skapa en rational för varför man någon skulle säga en ursäkt för att varför man inte tar ställning mot Ryssland, som ju gör ett folkrättsbrott.
Men inte heller de har hittills nått fram till de verkliga sakfrågorna som rör kriget.
Nej, det är ingenting som leder vidare till något fredsavtal av detta, utan det stannar i att vara mer processer att försöka hantera krigets konsekvenser.
Men andra processer ledde fram till ett stort fredstoppmöte i Schweiz.
Leaders and diplomats from about 100 countries are meeting in Switzerland for day 2 of a conference trying to map out a path to ending the war in Ukraine.
Det var ungefär för ett år sedan i juni 2024.
Ukraine's president Volodymyr Zelensky said he hopes the world would work towards a just peace.
Vad man lyckades göra var att efter några möten fick man med några av Rysslands viktigaste bundsförvanter. Nämligen Saudiarabien som vi då nämnde, men också Kina var med på de här mötena i början av processen.
Men Ryssland var inte med?
Ryssland var inte med. Och det där blev också en fråga som blev knepig. Man valde att inte bjuda in Ryssland.
Så här sa Zelensky själv om Rysslands frånvaro där på mötet då för ett år sedan.
There is no Russia here. Why? Because if Russia was interested in peace, there would be no war. We must decide together what a just peace means for the world and how it can be achieved in a truly lasting way.
Så det var ju ingen fredsprocess, det var ingen fredsförhandling, för ena parten var ju inte med. Så det var konsultationer, multilaterala konsultationer på ena sidan. Det är så man måste se det, tror jag.
Mm.
Och de länderna som låg närmare Ryssland reagerade mot att Ryssland inte var inbjuden och valde sen då att inte fortsätta att vara så aktiva i den här processen och inte komma på dess möten och så vidare.
Mm.
Så den förlorade lite grann av momentum, och ja, det blev ett ganska urvattnat dokument, det är ganska få som ställer sig bakom.
Och stötestenarna, säger freds- och konfliktforskaren Isak Svensson, förblir de samma.
Det handlar ju om Ukrainas rätt att existera som en stat i viss mån. Det handlar om Ukrainas suveränitet. Det handlar om den här frågan om säkerhetsgarantier och hur det ska kunna se ut. och hur Ukrainas säkerhet ska kunna säkras framöver. Och sen finns det ett antal olika frågor som man står väldigt långt ifrån varandra.
Men Kajsa, hösten 2024 kommer ju en ny spelare in och lovar snabba resultat.
Just det.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Under hela presidentvalskampanjen så upprepade Donald Trump gång på gång att han skulle kunna lösa konflikten snabbt. Han skulle till och med hinna göra det innan han tillträdde.
It will take me no longer than one day.
Mm, men så gick det ju inte riktigt.
Nej. Och jag ringde upp Dan Hamilton, expert på amerikansk utrikespolitik och knuten till flera tankesmedjor som Brookings.
Well, during the campaign, of course, he was trying to contrast himself with President Biden and saying that President Biden had gotten the US into a conflict that it should never have gotten into, ignoring of course Russia's aggression.
Så under valkampanjen så lanserade sig Donald Trump som den starka ledaren som skulle kunna sätta press på båda parter och få fram fred hur lätt som helst. Men det skulle visa sig vara svårare än så.
He later then said, well, I didn't literally mean day one, I meant 100 days.
Så Trump svärs in som president och nu korrigerar han sig själv lite grann. Han säger att han kommer att få till fred i Ukraina, inte på en dag utan under sina första 100 dagar. Men det som överraskar många är hur hårt han går ut mot, inte Ryssland, utan Ukraina.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about it.
From the very beginning of the war,
you're not in a good position. You don't have the cards right now.
Everyone remembers this Oval Office scene in which President Zelensky came in and basically was ambushed by Vice President Vance and the president.
Have you said thank you once?
And President Zelensky was standing up for his country, but failed to understand the dynamics of how you deal with this president. So it turned into a really disastrous meeting.
What you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Mötet med Zelensky inför rullande tv-kameror är en total katastrof för Ukraina. Trump meddelar att han fryser allt bistånd, inklusive underrättelsesamarbetet, eftersom han inte tycker att Zelensky är tillräckligt samarbetsvillig.
Men alltså, vad fick det här för konsekvenser, Kajsa?
Ja, men det fick en massa olika konsekvenser, men Zelensky bestämmer sig för att byta taktik. Han går in för att visa sig till mötesgående, han skriver på X att han är tacksam, att han tackar hela det amerikanska folket. Och i mars, någon månad efter mötet i ovala rummet, så säger han också att Ukraina är beredd att ingå vapenvila. Man skriver också på det omstridda mineralavtalet som ger USA tillgång till Ukrainas framtida gruvfyndigheter.
Så ett tillmötesgående Ukraina gör att bollen hamnar hos Putin?
Exakt.
Och han är inte speciellt tillmötesgående, eller?
Nej, precis. Han skickar till exempel bara en delegation på låg nivå till mötet i Istanbul nu under våren. Och det blir allt mer tydligt för Trump att Putin verkar strunta i Trumps fredsinitiativ.
President Zelensky went to Turkey to meet President Putin, who said he would show up, and then he didn't show up. So President Zelensky rightly could say, look, they don't really want peace.
Och i april i år händer ytterligare en sak som stärker Zelenskys position.
We just have that breaking news. Pope Francis has died. That's coming to us from the Vatican.
Påve Franciscus dör och på begravningen ses Trump och Zelensky och har ett eget möte på tu man hand.
Trump did meet Zelensky at the funeral of the Pope, and they did seem to have some meeting of the hearts there.
Och vi vet inte så mycket om vad som sägs exakt mellan Trump och Zelensky, men som Dan Hamilton säger så verkar det ha varit ett hjärtligt möte och efter det har relationen dem emellan förbättrats.
Okej. Okay. Men hur ser relationen mellan Trump och Putin ut då vid det här laget?
Ja, den har ju varit väldigt svår att förstå sig på. Ända sedan början, säger Dan Hamilton.
I think Trump's relationship with Putin is very curious. It's very hard to, you know, know the inner details. When he was president the first time, they would meet with no one else, only alone, with, you know, the translator, and that's it. No records ever taken of those discussions. Very unusual.
Under Trumps första mandatperiod så sågs han flera gånger ensam med Putin. Möten som det inte finns någon dokumentation ifrån. Och det där är väldigt ovanligt enligt Dan Hamilton. Och frågetecknen kring Trumps kontakter med Ryssland ledde ju också till den så kallade Rysslandsutredningen. En utredning som Trump kallade för häxjakt. Och när han refererar till det där idag så är det som att han ser sig och Putin på ena sidan förföljda av den andra sidan, nämligen av demokraterna, säger Dan Hamilton.
So he refers to that off time and again of how he was persecuted and that Putin was also persecuted by these same people, meaning the Democrats.
Men idag verkar Trump allt mer frustrerad med Putin. Och för att få fart på processen och kanske för att ta pulsen på Putin så ordnar Trump ett telefonsamtal dem emellan. Nu, Anja, är vi alltså framme i maj.
Mm.
Och det har gått långt över de 100 dagar som Trump gett sig själv som deadline för att få fram fred i Ukraina.
From just moments ago, we're now learning a high-stakes phone call between President Trump and Russian President Vladimir Putin.
Och det där blir ett 2 timmar långt telefonsamtal som båda parter kallar produktivt.
Well, they both, each of them said it was a very productive call.
Men det utmynnar inte i något konkret, utan kanske i en sak.
After that call, Trump, that's when right afterwards president spoke to the European colleagues and said, I don't think Putin's ready for peace. So that's the first time President Trump said that himself.
Trump konstaterar för första gången öppet att Putin inte verkar vara redo för fred.
Men Kajsa, vad skulle Trump kunna göra för att pressa Putin i det här läget?
Här finns det ju saker som många experter menar att Trump skulle kunna göra. Till exempel införa ytterligare sanktioner ihop med EU som verkligen skulle vara kämpiga för Ryssland. Det här har Trump hotat med. Men hittills så har så inte skett. Och för att förklara det där så använder sig Dan Hamilton av en förkortning som myntats av en reporter på tidningen Financial Times, TACO.
Sort of mocking term now. You being used for President Trump on trade issues is taco. Trump always chickens out.
Enligt Dan Hamilton så är det här ett exempel på just det. Trump uttrycker sig hotfullt, men sen fegar han ur.
The question is whether Trump is Mr. Taco when it comes to Ukraine, Russia. So far he's done nothing to pressure the Russians in any real way.
Men Kajsa, du som tidigare Washington-korrespondent och som följer amerikansk politik nära. Alltså jag ska inte fråga dig vad vanliga amerikaner tycker och tänker kanske om det här. Men kan man tyda någonting om hur det här icke-infriade löftet, får man väl ändå säga då, från Trump, hur det landar i opinionen i USA?
Ja, men jag tror att de flesta vanliga amerikaner, om man nu kan prata om det överhuvudtaget, men de allra flesta tänker nog inte på Ukraina-kriget som något som berör dem personligen. Det är trots allt ganska långt bort. Med ett viktigt undantag. Och det är den dryga miljon amerikaner som har rötter i Ukraina. Och mycket av det ukrainska amerikanska livet utspelar sig runt kyrkan. Så strax före valet i höstas så begav jag mig till en av de största ukrainska kyrkorna i Philadelphia. För att höra hur den här väljargruppen såg på det kommande presidentvalet. Och hit till katedralen med rader av guldmålade ikoner kom både nyanlända ukrainare och amerikaner med ukrainska rötter från längre bak i tiden. Och här träffade jag 2 kvinnor, Marta Rubel och Anelka Soruga, som båda två jobbar på olika sätt inom kyrkan, men då i slutet av oktober så såg de väldigt olika på hur Ukraina skulle kunna påverkas av det amerikanska presidentvalet.
Okej.
Okay. My name is Marta Rubel.
Om vi börjar med Marta.
Mm.
I am first generation born Ukrainian here in America.
My parents... När jag träffade henne då så beskrev hon chocken över Ukraina-krigets utbrott. Det hade fått henne att byta spår i livet. Hon hade lämnat jobbet på en tv-tidning och börjat jobba som chef för det ukrainska biskopsstiftets sociala arbete, vilket vid det här laget bestod väldigt mycket av att ta emot ukrainska flyktingar och samla in pengar till drönare och skyddsvästar som man skickade till Ukraina.
Everybody, you know, even teenagers are collecting whatever monies they can for anything, whether it's a single drone, whether it's, you know, medical supplies, whether it's just money to send to the front for flap jackets.
Och Marta var noga med att inte uttrycka sig för politiskt, men hon berättar ändå för mig att hon varit republikan, men att hon lämnat partiet.
I was registered a Republican. That party is no longer the party that, I mean, in my mind, there is no Republican Party anymore. Mm. And it is down because, you know, one man took it down a rabbit hole that they can't get out of.
Och då när jag var där så stod ju presidentvalet precis för dörren. Ett val som Marta beskrev som det onda mot det goda.
Good versus evil.
Just på grund av hur de båda presidentkandidaterna såg på Ukraina-frågan.
Okej, och hur ser de på hur det faktiskt har blivit då idag?
Ja, jag ringde upp henne för att fråga om just det. Hi again, Marta.
Hello.
Och Marta beskrev då hur farhågorna hade besannats, tyckte hon, sen Trump tillträtt.
Unfortunately, on January 20th, we witnessed our fears.
Det första som hände var att flyktingmottagandet från Ukraina upphörde.
From day one, executive orders were signed that all humanitarian parole programs were going to be cancelled.
Och på jobbet blev Marta nedringd av oroliga ukrainare som undrade vad det var som gällde.
Immediately we, you know, we're receiving a lot of phone calls, a lot of questions. You know, what does this mean? You know, when do we have to leave? Do we have to leave? You know, is the program cancelled? Because as I said, there was just a lot of, you know,
nästa chock var mötet i det ovala rummet.
Just det, mellan Zelensky och Donald Trump.
Precis.
First of all, it was, I mean, it still seems so surreal.
Marta beskriver en stark overklighetskänsla när hon såg det där. Hon hade svårt att tro sina ögon när hon såg hur president Trump behandlade Zelensky.
And is this literally the leader of the free world that is acting this way?
Hur kunde ledaren för den fria världen sitta där och lägga skulden på Ukraina för att man blivit invaderat, så tänkte Marta. Och även om hon hade haft låga förväntningar på Trumps Ukraina-politik så övergick det här hennes förstånd.
Even today when I think about it or see clips of it, it's like, am I literally seeing what it is that I'm seeing? Am I hearing what it is that I'm hearing?
Okej, så Marta Rubel verkar se det som att hon fick sina farhågor besannade med Trump. Men vad tänker ukrainamerikaner som röstade på honom?
Ja, det undrade jag också. Så jag bestämde mig för att få fatt i Anelka Soruga, som jag också träffade där i Philadelphia höstas. Jag sprang ihop med henne i den ukrainska katedralen mellan två gudstjänster. Hon jobbar på pastorsexpeditionen.
I am the secretary to Father Petula.
Hon är lite äldre än Marta, kanske 60-70 års åldern. Hon är också uppvuxen i USA med ukrainska föräldrar och beskriver sig först och främst som amerikan.
So we are Americans, but we have a Ukrainian heritage.
Och när jag träffar henne där i kyrkan så står vi precis innanför dörrarna till själva kyrkorummet och vi pratar lite lågt för att inte störa kören som övar där inne. Men kanske också för att vi kommer in på det här med politik. Det här är ju precis innan valet och framför allt det demokratiska partiet har försökt värva väljare med rötter i Ukraina. Men hos Anelka har de inget att hämta.
Because in the Ukrainian Weekly there was a two-page ad of Ukrainians for Harris. And it was like, whoa, you know, like, and those of us who are for Trump, like, we're like up and like, you gotta be kidding me, you know, how can you vote for her? She's not gonna do anything for Ukraine.
Hon räknar med att Trump har mycket bättre förutsättningar att få slut på kriget.
So yes, I believe that he can, he's a great negotiator.
Och nu så får jag fatt i henne efter några försök. Jag känner igen henne på rösten när hon svarar i växeln på pastorsexpeditionen. Hi, my name is Kajsa Boglind. I was hoping to speak to Anelka Soruga. Och jag frågar henne hur hon ser på Trumps Ukraina-politik idag. Det har inte varit så lätt som det verkade, säger Anelka Soruga. Samtidigt så tror hon fortfarande att om någon ska fixa det här så är det Trump.
I mean, if Trump can negotiate with cement people in New York City when he was building his big high rises.
Anelka Soruga menar att om Trump klarat sig i den tuffa byggbranschen i New York så klarar han av Putin, ungefär så.
Mm. Men alltså, vad är hennes förklaring till att det inte har gått då?
Så här svarar hon på det.
But it's up to Putin to stop being so I think Putin must have dementia, I swear.
Så hon tror att Putin är dement.
Mm, jag vet inte riktigt om hon tror det, men hon lägger i alla fall skulden på Putin.
Men Kajsa, det där ökända mötet då i ovala rummet, vad säger hon om det?
Alltså till skillnad från Marta så tycker Anelka att det där snarast var komiskt.
I looked at that response. I just thought, oh my god. to me it was like it was a comedy of errors.
Det var som en fars. Trump och Zelensky missförstod varandra totalt. Zelensky hade räknat med att få allt han pekade på som det var när Biden var president, säger Anelka. Men Trump är annorlunda, menar hon.
So Biden, it was a matter of Biden said yes, yes, yes. Oh, you're wonderful, and that's it, you know. And he got what he wanted. But with Trump, it's two different people.
Hon menar att Trump har rätt i att man måste sätta sitt eget land i första rummet, och i det här fallet så är det ju USA.
Hmm. We can't be everything to everybody, and we can't be America. We can't be the America that the world wants if we're not strong. And at this point, that's what Trump is trying to solve, is trying to make us strong again.
Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent. Hur har Ukraina upplevt det här första halvåret med Donald Trump tillbaka som president i Vita huset?
Ja, det har ju varit som en enda lång iskall dusch. Visst så förväntade sig många i Ukraina att det skulle bli en radikal förändring med Trump. Men att det skulle vara den här typen av omställning, det trodde nog inte många i Ukraina. Alla de här turerna kring det här mineralavtalet, bråket i Vita huset, anklagelser från Trump som kallade ju Zelensky för en diktator och en urusel president och förhandlare. Och att USA under en kort tid stoppade all stöd till Ukraina, inklusive de här underrättelserna. Och sen så har vi haft de här samtalen mellan USA och Ryssland, mellan USA och Ukraina, i Saudiarabien och nu senast i Istanbul. Så förutom den här showen så har ju läget förändrats väldigt lite på marken. Kriget fortsätter precis på samma sätt som tidigare.
Men finns det någonting i Trumps strategi som kan gynna Ukraina?
Alltså under presidentvalskampanjen så fanns det några i Ukraina som tänkte och som sa
Tänk om Trump ändå lyckas. Nu så är de förhoppningarna helt borta. Men det finns några saker som kanske skulle kunna gynna Ukraina. Så här menar en statsvetare, Volodymyr Fysenko, som jag pratat med i Kiev. Han är chef för det Kiev-baserade forskningsinstitutet Penta.
Jag skulle säga taktiska spel för en spelare som samtidigt är huvudarbitern. Det är Donald Trump.
Han menar att det enda som förenar Zelensky och Putin just nu är viljan att behålla Trumps uppmärksamhet. Kiev behöver ju amerikanskt stöd för att kunna försvara sig och sätta press på Ryssland. Och även Putin ser ju möjligheter med Trump som lovar att underbara saker kan hända Ryssland om de går med på en vapenvila. Och en sån underbar sak är ju att omvärlden skulle kunna lyfta sanktioner. Och det skulle kunna vara en potentiell sak som skulle kunna få Putin att vilja gå med på en vapenvila.
Och vad menar den här statsvetaren då i vägen framåt nu?
Det där är väldigt svårt, säger Fysenko. Och det är för att Trump är så oberäknelig, menar han. Och verkar inte ha någon tydlig strategi kring Ukraina. Hittills så har man ju kört från USAs håll med dubbla spår. Man har en förhandlare, alltså Steve Witkoff, som pratar med Moskva. Och en annan, Keith Kellogg, som pratar med Ukraina. Och de här två förhandlarna, de har helt olika uppfattning om hur kriget ska sluta. Så inom USA så verkar man vara väldigt splittrad i hur man ska hantera Putin och Ryssland och kriget i Ukraina. Så ja, han menar att vägen framåt är att USA kommer att fortsätta testa att mäkla fred genom de här samtalen. Och om de inte leder någon vart så är USA med att de kommer att dra sig ur. Och det är också en fråga, på vilket sätt skulle USA kunna dra sig ur om man då skulle stoppa allt stöd till Ukraina? Så det är mycket som hänger i luften. Samtidigt så har ju Ryssland sagt att man inte är redo för några som helst kompromisser. Ryssland vill ha sina fyra regioner och man säger också att kriget kan komma att fortsätta väldigt länge så länge man inte uppnår sina mål i Ukraina.
Det sägs ju att en förutsättning för fredsförhandlingar är att båda sidor ska vara så uttröttade av krig att det liksom inte finns någon annan väg ut än samtal och diplomati. Är vi där idag? Lubna.
Jag tror inte det. Ryssland har själva sagt att de är redo att strida i en evighet om det så behövs. Och det ligger nog något i det, för det går bra för Ryssland nu. Europa är mer splittrat än någonsin. Ukraina är trött och NATO är försvagat. Och visst så dör ryska soldater i hundratusental. Men det finns ändå ingen yttrandefrihet i Ryssland eller opposition. Så påverkar knappast den kritiken som ändå hörs från änkor och mammor till soldater. Och ryska ekonomin, den går inte jättebra, men det verkar i alla fall som att den går. Och på marken så har Ryssland långt ifrån nått sina mål, så man kommer fortsätta att strida så länge man inte har några incitament att avsluta det här kriget.
Konflikt om försök till fredsförhandlingar för att få ett slut på Ukraina-kriget där hittills alla initiativ har strandat. Och vi vänder blicken mot Ryssland nu. Vi hörde ett namn nämnas, Vladimir Medinsky, Rysslands chefsförhandlare som faktiskt varit med sedan de första förhandlingarna veckorna efter den fullskaliga invasionen. Utrikesreporter och tidigare Rysslands korrespondent Johanna Melén har tittat närmare på hans bakgrund för att bättre förstå vad Ryssland egentligen vill när ansträngningar görs för fred.
Efter de första samtalen mellan Ryssland och Ukraina i Istanbul i mitten av maj gav den ryske chefsförhandlaren Vladimir Medinsky en intervju till rysk statlig tv. Där, I ett välutsmyckat rum inne på ryska generalkonsulatet i Istanbul sa han egentligen ingenting om vad som sagts bakom stängda dörrar i förhandlingsrummet. Istället pratade han om fredsförhandlingar ur ett historiskt perspektiv. Om hur det gått för andra som förhandlat om fred med Ryssland. Om hur det gick för Sverige till exempel och Karl den XII på 1700-talet.
Петр I, здесь, посольство.
Vladimir Medinsky nickade med huvudet snett bakåt mot en statuett föreställande den ryske tsaren Peter den store.
Северная война со Швецией.
Det stora nordiska kriget mot Sverige, sa Medinsky, som slutade med att Sverige för alltid förlorade sin status som stormakt och att istället Ryssland blev en stormakt. Det kriget varade i 21 år.
Северная война со Швецией шла 21 год.
Men hade kunnat sluta mycket tidigare om den svenske kungen gett med sig redan från början och gått med på Rysslands krav. Det hade för svensk del blivit mycket mindre smärtsamt.
Ну, то, чем каким удивительным образом у нас повторяется история.
Det är märkligt hur historien hela tiden upprepar sig, konstaterade Medinsky. Sa det inte rätt ut, men budskapet var tydligt. Om Ukraina gett vika redan i början av Rysslands storskaliga invasion så hade det kostat landet så mycket mindre. Nu kommer det kosta mer. Och Ryssland kommer ändå segra. Medinsky citerade den tyske statsmannen Otto von Bismarck som en gång på 1800-talet ska ha sagt:
никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть.
Försök aldrig lura eller stjäla något från ryssarna. För förr eller senare kommer ryssarna tillbaka efter sitt. En viktig lärdom ur historien, sa Vladimir Medinsky. Vladimir Medinsky med titeln medhjälpare åt Rysslands president ledde också den ryska förhandlingsdelegationen för drygt 3 år sedan. Men det är inte som fredsförhandlare han är mest känd, utan som före detta kulturminister med ett visst rykte. Bland annat har hans doktorsavhandling i historia beskrivits som ovetenskaplig och hans tidigare avhandlingar som plagiat. Men Vladimir Medinskys intresse för den ryska historien är i alla fall väl belagt.
Уважаемые коллеги, я рад вас всех приветствовать в пресс-центре информационного агентства России ТАСС. Наша пресс-конференция посвящена знаковому событию в преддверии нового учебного года.
I augusti, för 2 år sedan, presenterades en ny lärobok i historia för ryska elever i gymnasieåldern. Där vid podiet under presskonferensen satt Rysslands utbildningsminister, men också en av huvudförfattarna, Vladimir Medinsky.
Все это сделано для того, чтобы изучение, обучение истории шло легче. Кардинально меньше цифр, дат.
På bara några månader hade historieboken i 4 delar sammanställts, betydligt mer lättillgänglig, färre siffror, fler bilder, sa Medinsky, och dessutom helt nya kapitel tillägnade kriget i Ukraina.
И добавлен раздел с 14 года по сегодняшний день, включая СВО.
I historieboken beskrivs Ukraina som en ultranationalistisk stat där varje form av oliktänkande straffas, där oppositionen är förbjuden och där allt ryskt har förklarats som fientligt. En propagandaskrift, sa kritikerna, till för indoktrinering av ryska skolbarn.
Здравствуйте, Johanna.
Здравствуйте, Борис. Очень приятно.
I Berlin sitter historieläraren Boris Romanov och svarar i telefon. I exil från sitt hemland och hemstad Sankt Petersburg, där en domstol förra året dömde honom i hans frånvaro till 6 års fängelse för att ha diskrediterat den ryska armén. Vid sidan av sitt arbete var Boris Romanov även aktiv i lokalpolitiken och kritiserade öppet Rysslands krig mot Ukraina. Han minns den första tiden efter den storskaliga invasionens inledning.
Det var заметно, например, через символику. Ну, то есть символика Z, то есть лепили вот эту вот саму букву
På fönstren till förskolor, grundskolor började man sätta upp den här symbolen, bokstaven Z. Den bokstav som i Ryssland blivit synonymt med stöd för kriget mot Ukraina.
Некоторые родители возмущались этим, говорили, что это неправильно.
Till en början, säger Boris Romanov, fanns föräldrar som protesterade, som fick skolorna till och med ta ner symbolerna. Då, när det fortfarande var möjligt att göra det. Nu, 3 år senare, har den ryska skolan, hela utbildningssystemet, blivit en integrerad del av Rysslands krig.
Общая цель, конечно же, это повышение лояльности молодежи к Путину.
Syftet är såklart att göra unga människor mer lojala till Putin, till staten, regimen. Före den storskaliga invasionen, då det fortfarande förekom protester i Ryssland, fanns den största protestviljan just hos yngre, säger Boris Romanov.
Då в основном участвовала, безусловно, молодежь.
Men nu, inte längre några protester möjliga.
Товарищ команду, воспитанники детских садов города Луга.
På en skolgård i staden Luga, söder om Sankt Petersburg, står förskolepojken Ivan i full krigsuniform och gör honnör inför löjtnant Artyom Mikhailovich, deltagare i den militära specialoperationen i Ukraina. Ivan vände sig till några jämnåriga pojkar och flickor utklädda i svarta militäruniformer och pälsmussor på sina huvuden och ropar kommandon. Snart marscherar de små barnen i takt mot ett bord där de ska få medalj för sitt deltagande i paraden till minnet av andra världskrigets slut.
Jag горжусь такими ребятами. Это наша будущая защита и опора. Спасибо.
Jag är stolt över de här barnen. De utgör vårt framtida försvar, säger löjtnant Artyom Mikhailovich. Det är skolan själv som publicerat videon, men länken hittar jag på sociala medier, på Telegram-kanalen döpt till Ne Norma, inte normalt, som drivs av exilryssen Dmitrij Tsiberiov.
Ну, нас это очень сильно возмутило. Изначально мы считали, что это, ну, всё-таки единичные какие-то случаи.
I början av det storskaliga kriget tänkte Dmitrij Tsiberiov att det handlade om enstaka fall. Enstaka skolor som deltog i krigspropagandan, men snart insåg han att det här var satt i system och kom uppifrån.
Стало понятно, что это не отдельная инициатива отдельных людей, а в общем-то новая государственная политика.
När höstterminen 2022 startade hade en ny lektion tillkommit i ryska skolor. Den som ska inleda varje vecka och som går under rubriken Samtal om det viktiga, om kriget, om rysk historia, om kärnfamiljen, om traditionella värderingar. Och sen krigsstarten får skolor regelbundet besök av soldater som berättar om det heroiska kriget i Ukraina. Rent praktiska moment har tillkommit i skolan i hur man hanterar vapen, ålar sig fram på öppet fält.
Det är inte вопрос уже идеологии, не вопрос там пропаганды, а вопрос действительно получения боевых навыков.
Det här handlar inte bara om ideologi, om propaganda. Som jag ser det här handlar det också om att värva framtidens soldater. Skolan som första anhalten på vägen till inskrivningskontoret, säger Dmitrij Tsiberiov.
Skolan praktiskt stala там первой сменой в военкомате.
Владимир Станиславович, большое спасибо, что согласились поговорить. Тем будет несколько.
Våren för 2 år sedan svarade den ryske chefsförhandlaren och historieboksförfattaren Vladimir Medinsky på frågan varför den militära specialoperationen i Ukraina ska vara med i en historiebok när kriget fortfarande pågår, inte tillhör historien.
С точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что...
Enligt vetenskapen, sa Medinsky, är allt som hände igår att betrakta som historia. Och det är nödvändigt att förklara för eleverna varför den här specialoperationen var oundviklig, sa han. Och deklarerade att han, Vladimir Medinsky, faktiskt älskar Ukraina, men att Ukraina är en del av den ryska marken, en integrerad del av den ryska världen.
Det är en del av ryska земли. Украина – это неотъемлемая часть русского мира.
Historieläraren från Sankt Petersburg, Boris Romanov, har läst utdrag ur den nya historieboken författad av bland andra Vladimir Medinsky.
Вот из последнего, что я такого посмотрел, и что меня, ну, так неприятно удивило.
Han beklagar hur fakta om andra världskriget och om den ryska efterkrigstiden förvanskats för att sovjetledaren Josef Stalin ska framstå i bättre dagar.
То есть происходит такая рестalinizация нарратива.
En återstalinisering av den ryska historieskrivningen. Avsnitten om dagens krig är ett försök att fixera den officiella bilden för framtiden. Det är som om de vid makten tror att bara för att det står i historieböckerna så kommer det att stärka deras sak, säger Boris Romanov. Men istället ser han ett helt annat resultat av hur den ryska skolan nu används i propagandasyfte.
В долгосрочной перспективе это развитие цинизма. Все, что нам говорят...
Vi riskerar att få en generation av cyniker som kommer leva med uppfattningen om att alla ljuger. Den dag då det står klart att allt det där de fick höra och lära sig i skolan var lögn. När nyheten kom om att Vladimir Medinsky åter skulle leda den ryska förhandlingsgruppen i samtalen med Ukraina var det många som drog samma slutsats som Boris Romanov drar. Att något krigsslut inte är nära.
Но ему нужно же кого-то поставить. Вот. Нужно показать, что он якобы хочет вести. Это безусловно фейковый человек.
Men Putin var ju tvungen att skicka någon för att i alla fall utåt visa sig villig till förhandlingar. Och så skickar han den här fejkpersonen, Vladimir Medinsky. Hade Putin verkligen velat förhandla, då hade han skickat någon annan, säger Boris Romanov.
То есть если бы он хотел реально переговариваться, там были бы совсем другие личности.
Konflikt om försöken att skapa fred i Ukraina som hittills har strandat. Vi har hört perspektiv från både Ukraina och Ryssland och från USA. Men frågan är vad allt det här betyder för oss. För när en lång rad europeiska forskare fick analysera vår tids största hot mot EU så pekades ett fredsavtal som gynnar Ryssland ut som den allra största risken.
Hello.
Hello, this is Johanna.
Konflikts Johanna Sjöqvist Harland ringde upp författaren till rapporten.
So this is the first large scale expert survey of this kind. To see how experts in foreign policy and in domestic politics would score some of these risks.
Veronica Angel är biträdande professor vid Robert Schuman Center på European University Institute i Italien. Och hon beskriver varför det ses som ett så stort hot mot EU om det blir en fred på Rysslands villkor.
This kind of deal would not only betray Ukraine's right to self-determination, it would fatally undermine the EU's security architecture, and it would prove that Europe's borders can be redrawn by force and that a nuclear armed authoritarian state can practically dictate the future of its neighbors while the West is watching. So this is exactly the scenario that most experts have in mind when they think of a Russia-friendly ceasefire in Ukraine as being one of the greatest risks for EU's interest.
Det skulle visa att Europas gränser kan ritas om med våld och att en kärnvapenutrustad auktoritär stat kan diktera sina grannars framtid.
If Russia is rewarded for aggression, it will not stop. This is what I believe experts have in mind.
Och det kan uppmuntra intrång i till exempel Moldavien och de baltiska staterna. Men kanske framförallt göra EU svagare, mer fragmenterat och sårbart, säger hon.
A settlement that locks in Russian control over Ukraine's territory, even areas it does not fully occupy, would encourage further incursions, possibly against Moldova, the Baltic states, or beyond. And it would split the continent into zones of influence and then leave the EU weaker, more fragmented and more vulnerable.
Med gränser som blir förhandlingsbara så blir en fred på Rysslands villkor ingen fred, utan öppnar bara upp för mer konflikt, resonerar Veronica Angel.
If Moscow can dictate terms without conceding anything while still launching attacks, it shows that Western red lines are negotiable and that weakens the EU's ability to defend its members and partners alike. And it also gives Russia a veto over EU, a future EU and NATO enlargement, effectively restoring sort of a sphere of influence logic that Europe worked decades to bury. So in short, I think a Russia-friendly peace, the one that we've asked the experts to score in terms of likelihood and impact, would not be peace. It would be prelude. It opens the door to more conflict. It fractures Western unity and it undercuts the foundations of European security.
Med det är konflikt slut. Reportrar var Johanna Melén, Lubna Elshanti och Johanna Sjöqvist Harland. Tekniker Stina Fagerberg, Maria Stillberg, Elin Hagman och Lotta Linderar. Producent var Anja Salberg och jag heter Kajsa Boglind.
Stanna kvar, om några minuter blir det panel om säkerhetsbevakning och mediernas egen beredskap i programmet Medierna. Först nyheter, klockan är 11.
Och här är Ekot. Möjligheten att söka vård i sommar ser ut att bli bättre jämfört med förra året. Det här visar Ekots undersökning. Thomas Hedman rapporterar.
Ekots enkät har besvarats av landets samtliga 21 regioner. 10 av regionerna svarar att förutsättningarna för att klara att bemanna vården den här sommaren är bättre än i fjol. Däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland, där Marcus Nilsson är chef för akuten i Karlstad.
Vi har vänt kurvan och öppnar fler vårdplatser och så även kan hålla mer öppet under sommaren. Och tillgången på sjuksköterskor som har förbättrats.
Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat, Jämtland Härjedalen. Det är de tillsammans med Gävleborg som svarar att förutsättningarna för bemanningen försämrats denna sommar. Enligt Susanna Björklund, biträdande sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg, handlar det bland annat om att de fasat ut hyrpersonal.
Det finns helt enkelt sämre med vikarier.
Utrikes nu, i Charkiv i Ukraina har flera civila dödats i nattens ryska attack med drönare, robotar och glidbomber. Enligt stadens borgmästare så var nattens anfall det största hittills mot Charkiv. I Sudan har flera hjälparbetare från FN dödats när flera lastbilar som skulle leverera mat till Darfur utsattes för en attack.
I ett videoklipp från organisationen Darfur Victim Support syns flera nedbrända lastbilar. På flaket syns rester av det som skulle vara livsavgörande hjälp till tusentals civila. Lastbilarna tillhör FNs livsmedelsprogram och var på väg till staden Al-Fashir. Det skulle vara den första konvojen med hjälp som nått staden på över ett år. El-Fashir beskrivs som helvetet på jorden. Hundratusentals människor riskerar svält och undernäring. Tiotusentals har dödats i konflikten och flera miljoner har drivits på flykt. Mona Ismailjama, Nairobi.
Ett elfel stoppade tågtrafiken mellan Kallhäll norr om Stockholm och Enköping i morse. Men nu ska trafiken rulla igen enligt Trafikverket. Idag får Götaland allt mer luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig morgonens regn bort och når sedan norra Norrland. 10-20 grader. I vår app Sveriges Radio Play just nu om fyndet under domkyrkan i Linköping.
Ja, vi hittade en liten hund av guld. Den är bara 16 mm hög och väger 3,9 gram.
arkeolog Ann-Charlotte Fält om guldhunden. Läs och hör mer och se hunden i vår app Sveriges Radio Play. Ekots nyheter klockan 11 fick du av Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Närmast denna lördag den 7 juni följer en paneldiskussion om beredskap, medier och säkerhet. Och sen ekonomi Ekot Extra om resor.
Det här ser ju ganska bra ut skulle jag säga.
Svenskarna älskar att åka utomlands och i år ser reskassan ut att räcka lite längre än tidigare.
Sen så såklart är ju kronan betydligt starkare än jämfört med förra sommaren.
Kontanterna, tar du ut dem här i Sverige eller på plats?
Det kan bli lite hur som helst faktiskt.
Man ska alltid ta ut dem på plats, va?
Lyssna på Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio Play.
Och om en halvtimme här i P1 alltså. Men först till Martina Perå och vårt veckoprogram om medier och journalistik.
Spionanklagelser och påverkansoperationer.
Men vi måste alltid vara medvetna om det.
Krig i närområdet som väcker frågor om beredskapen på svenska mediebolag.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Hur rustade är egentligen svenska medier i sin bevakning av hot mot rikets säkerhet? Idag i medierna en panel om säkerhets- och beredskapsfrågor i såväl bevakning som i egen upprustning.
Vi är ju inte riktigt vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här. Kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Är det rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkomna till medierna den här nationaldagshelgen när Sverige är i en prunkande, syrindoftande försommartid. I stark kontrast mot spirande grönska här utanför så står ju den allt osäkrare värld vi lever i. Dagligen så kommer nya rapporter om påverkanskampanjer, spionmisstänkta personer i Sverige och krig som rasar i dramatisk takt på flera håll i världen. Under de senaste osäkra åren på planeten jorden så har många redaktioner satsat på en ökad bevakning av just säkerhets- och försvarsfrågor. Och vi ska tillsammans med en panel idag blicka inåt och utåt för att ta reda på hur rustade är Sveriges mediers säkerhets- och försvarsbevakning och hur står sig redaktionerna själva i ett eventuellt läge för kris eller krig. Välkomna hit, Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Vi gör ett litet ljudtest, så jag frågar dig, favoritfärg?
Rosa.
Och så Thomas Mattsson, senior rådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Vad har du för stjärntecken?
Våg.
Ja, jag med. Mattias Karlsson, granskande reporter på Expressen med fokus på internationella samarbeten och säkerhet. Har du något favoritdjur?
Hästar.
Välkomna hit alla tre. Ja, de senaste åren så har ju mediebevakningen haft en stor tonvikt på försvars- och säkerhetsfrågor på olika sätt. Håller ni med om det?
Ja, men det har blivit vanligare till trasiga kablar på Östersjön och erfarenheter som de svenska mediebolagen inhämtar från kriget i Ukraina, kan vi ju räkna bank-ID som inte fungerar, betalsystem som ligger nere, bussar som ibland står stilla, en rad olika händelser som ibland kan vara helt odramatiskt, någon som har råkat gräva av en kabel när man bygger en väg, men som också kan vara cyberangrepp eller något annat, vilket gör att medierna måste rusta sig för mer oförutsedda händelser än tidigare kanske.
Absolut, och jag tänker att man hela tiden ska ha i bakhuvudet en deklaration som Putin gjorde i december 2021, där han lägger fram krav på en ny världsordning i princip, som ju vi ska underkasta oss Rysslands vilja. Och jag tycker att man behöver se mycket det som händer i ljuset av det. Sen är det inte alltid att det är en del av det, men man behöver ju ändå analysera det utifrån att det kan vara så. Mm.
Jag håller med. Jag tycker att ni båda sätter fingret på det som är en utmaning just nu. Att det är väldigt många enskilda händelser som ibland hänger ihop. Men att mediernas utmaning just nu är att sätta saker i ett sammanhang och ge förklaring. Det tycker jag kanske inte att vi alltid är jättebra på.
Det finns ju en inneboende motsättning mellan att nyhetsförmedlas snabbt. Om vi inom loppet av sig ett par dygn har okända drönare över alla Sveriges kärnkraftverk, så det är väldigt ovanligt, och det är klart att det är en stor nyhetssändelse. Ibland kanske det har en förklaring, eller det kanske visar sig att det inte är självklart att det var drönare på exakt varje ställe. Och då tycker vi att vi kanske vill återgå till en normalitet, att har jag lite larmjournalistik kan man tycka. Men sen möter vi rubriker om att ryska underrättelsetjänsten ville mörda vdn för försvarsjätten Rheinmetall i Tyskland. Och det är otroligt allvarliga, så att säga, terrorgrepp mot demokratiska stater. Och det är klart att vi som representanter för media måste liksom ha en beredskap för att faktiskt ta till oss det här rätt otänkbara, som vi kanske inte riktigt har trott på eller varit rädda för tidigare, men det är en hotbild.
Mm, mm. När brister medierna i det här?
Jag är inne på det som Thomas beskriver, som just balansen och utmaningen i att kunna avrapportera det som händer här och nu, men sen just förklara, sätta in det i ett sammanhang, gå djupare i skeenden som pågår över en lång tid. Och där har vi på SVT de senaste åren lagt väldigt mycket kraft och resurser på att utveckla nya typer av journalistiska metoder och kompetens. Vår verifieringsjournalistik blir bara viktigare och viktigare för oss, till exempel.
Ett annat sätt som man kan ju jobba, vi har ju på Expressen de senaste 3 åren jobbat mycket med internationella samarbeten, där man framförallt med journalister i Baltikum, i Östeuropa, där man liksom för in kompetens från massa olika områden och så försöker man titta på saker. Men problemet är att det har ju sån tidshorisont, en helt annan än nyhetsarbetet. Så om du säger att du startar igång ett projekt som tar reda på sanningen om de här kabelbrotten, då kanske du pratar 3-4 månader minst. Och sen kanske du ändå inte får fram någonting som